Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Healthy Buildings är en sakprosabok av Joseph G. Allen och John Dee. Makomber om hur bostäder, skolor och arbetsplatser påverkar hälsa, välbefinnande och prestation. Allen bidrar med folkhälsovetenskap och kunskap om exponeringar inomhus, medan Makomber knyter frågan till fastighetsekonomi och beslut i organisationer. Boken vänder sig därmed både till den som vill förstå sin egen inomhusmiljö och till de som planerar, äger eller förvaltar byggnader. Utgångspunkten är enkel men ofta förbisedd. Människor tillbringar en mycket stor del av livet inomhus och byggnaders luft, material, ljus, fukt och ljud är därför en praktisk folkhälsofråga. Författarna argumenterar inte för att varje byggnad måste bli tekniskt komplicerad. De visar istället hur mätbara förbättringar i inomhusmiljön kan minska risker och stödja vardagens funktion. Särskilt tydligt är bokens försök att förena hälsa, byggteknik och ekonomi så att investeringar i bättre miljöer bedöms utifrån människorna som använder lokalerna, inte bara utifrån driftkostnader. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, människan, inte bara byggnaden, blir måttet på kvalitet. Bokens viktigaste perspektivskifte är att en byggnad inte bör värderas enbart efter energianvändning, hyresintäkter, design eller tekniska specifikationer. Den bör också bedömas efter vad den gör med människorna som vistas där. När luften är dålig, fukten fel, kemikaliebelastningen hög eller ljudmiljön stressande kan konsekvenserna märkas som trötthet, irritation, frånvaro och sämre koncentration. Författarna placerar därför hälsa i centrum för fastighetsbeslut. Det är en relevant poäng även i svensk kontext där frågor om ventilation i skolor, radon i bostäder, fuktproblem och arbetsmiljö länge har hanterats av olika professioner och regelverk. Boken betonar att dessa frågor hänger ihop i den faktiska vardagen för elever, boende och anställda. Ett ventilationssystem är inte bara en teknisk installation, utan en del av miljön som påverkar hur människor mår och fungerar. Resonemanget undviker samtidigt att göra byggnader till den enda förklaringen till hälsoproblem. Istället handlar det om riskminskning och om faktorer som ägare och förvaltare faktiskt kan påverka. Därmed flyttas frågan från enbart efterlevnad av minimikrav till ett bredare ansvar för byggnadens användare. För det andra, då 9 grundpelarna gör inomhusmiljön möjlig att granska, Allen och Makomber samlar sitt ramverk i 9 grundpelare för en hälsosam byggnad. De omfattar bland annat ventilation, luftkvalitet, vattenkvalitet, fukt och mögel, damm och skadedjur, säkerhet, ljus och utsikt, termisk komfort samt buller. Styrkan i modellen ligger inte i att varje punkt är helt ny, utan i att den gör spridda kunskapsområden till en sammanhängande checklista. I praktiken motverkar det vanliga misstaget att bara fokusera på en fråga, exempelvis koldioxidnivåer, samtidigt som fukt, städning eller störande ljud lämnas obeaktade. Ramverket visar också att problemen kan ha skilda mekanismer. Ventilation kan späda ut föroreningar, filtrering kan fånga partiklar. Fuktkontroll kan begränsa mikrobiell tillväxt och genomtänkt belysning kan stödja dygnsrytm och visuellt arbete. Åtgärder behöver alltså kopplas till rätt orsak. För skolor, kontor och bostadsrättsföreningar ger detta ett språk för att ställa mer precisa frågor till fastighetsägare och tekniska konsulter. Boken varnar indirekt för symboliska lösningar där en enstaka produkt eller certifiering ersätter systematiskt underhåll. En hälsosam inomhusmiljö uppstår genom samverkan mellan utformning, drift, rengöring, mätning och återkommande uppföljning. För det tredje. Ventilation och renare luft behandlas som en prestationsfråga. Ett särskilt starkt spår i boken är sambandet mellan friskare luft och människors förmåga att tänka, lära och arbeta. Författarna visar varför ventilationsfrågan inte bara gäller komfort. När uteluft tillförs, luftflöden fungerar och partiklar eller andra luftföroreningar begränsas, minskar exponeringen för sådant som kan försämra inomhusmiljön. De kopplar detta till studier om prestation och frånvaro, utan att påstå att ventilation på egen hand löser alla problem i skolan eller på jobbet. Den viktiga slutsatsen är att lokaler kan underlätta eller försvåra människors vardagliga kapacitet. Detta har tydlig betydelse i svenska skolor och kontor, där bristande ventilation ofta diskuteras som en kostnad för fastigheten snarare än som en förutsättning för undervisning och arbete. Boken förklarar även att energieffektivitet och god luftkvalitet inte behöver stå mot varandra. Konflikten uppstår ofta när energisparande förenklas till att minska luftomsättningen istället för att optimera system, styrning, filtrering och byggnadens helhet. Författarnas position är därför inte att slösa energi utan att undvika falska motsättningar. En effektiv byggnad som försämrar användarnas hälsa eller koncentration har missat en central del av sitt syfte. För det fjärde, ekonomin förändras med regeln 3, 30 och 300. För att tala med investerare och arbetsgivare använder boken regeln 3, 30 och 300. Den beskriver förenklat hur kostnaderna i ett kontor ofta fördelas mellan energi, lokaler och personal, där personalen utgör den klart största posten. Poängen är inte att talen alltid ser identiska ut i varje svensk verksamhet. De är ett tankeverktyg som visar storleksordningen. Om en förbättrad inomhusmiljö höjer koncentrationen eller minskar frånvaron marginellt. Kan nyttan överstiga kostnaden för energin som krävs för bättre ventilation eller filtrering? Detta är bokens mest tydliga bro mellan folkhälsa och företagsstyrning. Istället för att reducera förbättringar till en extra kostnad uppmanas beslutsfattare att beräkna både investering och mänskligt utfall. Samtidigt kräver modellen eftertanke. Produktivitet är svår att mäta och den påverkas av ledarskap, arbetsuppgifter, arbetsbelastning och många andra förhållanden. Regeln är därför ingen garanti för en viss avkastning. Dess värde ligger i att den synliggör ett vanligt budgetfel, att små besparingar i driften prioriteras framför större möjliga förluster i människors funktion. För offentliga verksamheter kan motsvarigheten vara undervisningskvalitet, närvaro och en mer hållbar arbetsmiljö, inte bara ekonomisk vinst. Slutligen, byggnader kan begränsa smitta och andra exponeringar. Den reviderade utgåvan placerar erfarenheterna från covid-pandemin i ett större resonemang om hur sjukdom och föroreningar sprids inomhus. Författarna framhåller byggnaden som en första försvarslinje, inte som en ersättning för sjukvård, vaccination eller individuella skyddsåtgärder. Ventilation. Filtrering och kontroll av luftflöden kan minska mängden föroreningar och smittämnen i luften, medan god drift och underhåll minskar risken att systemen själva blir problem. Detta är ett viktigt skifte från en tidigare syn där inomhusluft främst sågs som en komfortfråga. Boken behandlar även kemiska exponeringar, fukt och andra belastningar som kan vara mindre dramatiska än ett smittutbrott men betydelsefulla över lång tid. Den praktiska lärdomen är att byggnader behöver vara förberedda innan en kris uppstår. Det kräver kunskap om systemens funktion, tydliga rutiner och en vilja att mäta och åtgärda problem. För svenska läsare ligger bokens relevans i att den knyter samman vardagliga frågor som instängda klassrum, renoveringsdamm och fuktskador med beredskap för luftburen smitta. Den förespråkar inte rädsla för inomhusmiljöer utan mer kompetenta och transparenta sätt att hantera risker. Sammanfattningsvis, Healthy Buildings passar särskilt väl för fastighetsägare, arkitekter, projektledare, arbetsmiljöansvariga, skolledare och offentliga beställare. Den är också användbar för boende och anställda som vill förstå vilka frågor som är rimliga att ställa när luft, fukt, lukt, temperatur eller buller inte fungerar. Bokens praktiska nytta är att den ger läsaren ett ramverk för att skilja mellan allmän oro och konkreta, påverkbara delar av inomhusmiljön. Den intellektuella nyttan är bredare. Den visar varför ansvar för hälsa inte slutar vid vården, utan också berör de som fattar beslut om byggnaders utformning, material, drift och underhåll. Jämfört med många böcker om grönt byggande utmärker den sig genom att inte låta energiprestanda bli det enda målet. Jämfört med renodlade hälsoböcker utmärker den sig genom att behandla ekonomi, förvaltning och incitament som centrala delar av lösningen. Kombinationen av folkhälsa, byggnadsteknik och affärslogik gör argumentet mer användbart för verkliga beslut. Boken erbjuder ingen universallösning och ersätter inte teknisk utredning av enskilda byggnader. Däremot förklarar den varför bättre ventilation, lägre exponering för föroreningar, fungerande fuktskydd och god komfort bör ses som grundläggande kvalitet. Det är dess tydligaste bidrag, att göra hälsosamma byggnader till en fråga om både mänsklig omsorg och välgrundad förvaltning. Om du vill stödja Josef G. Allen, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!